Så, nu.
Hjärtligt välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Frans heter jag, kommer att jobba som pastor och kommer att leda mötet idag. Vi har också Veiko här från Frälsningsarmén som kommer att predika för oss idag. Och jag tänker att vi ska börja gudstjänsten med att lägga den här gudstjänsten i Guds händer. Så tack Herre för att vi samlas här idag. Tack för din omsorg, tack för din kärlek. Och jag ber att du ska vara med oss under den här gudstjänsten. Låt mig en stund nu få möta dig i sången, i talet, i gemenskapen. Herre, välkommen hit. Kom helige ande, tala till oss. I Jesu namn. Amen.
Det hörs. Ja, det var roligt att komma hit igen. Det var för ett år sedan som vi hade gemensamt gudstjänst och, eller bytte predikostol. Jag skulle önska att jag ska flytta på det här lite grann. Ramla i dopgraven. Jag är redan döpt så jag behöver inte det en gång till. Jag döptes i Pingstkyrkan i Jönköping. Varje gång vi har haft en gudstjänst här på eftermiddag så har jag velat komma hit på förmiddag. Därför att ni har en sån här atmosfär här inne som är präglad av kärlek. Man kan känna att jag kan komma i såna här kläder också utan att någon tittar, vad är det här för konstig figur? Man känner syskonskap med er. Amen. Vi kände det från första början. Jag minns en gång när jag hade missat predikan. Jag ville komma hit men jag hade missat predikan. Men ville komma in ändå. För jag upplevde en sån närvaro att Gud är i huset. Och jag kommer inte ihåg vem som hade predikat. Men under förbön och lovsången så kommer en kille som hette David som brukar välsigna församling. Han kommer och ger mig en kram här. Och utan att jag var inte deppig eller någonting, men ändå jag tror att jag var lite nere på grund av någonting som jag inte tänkte. Och det var som att det här kom från Gud. Det var som Gud sa till mig: Veiko, jag älskar dig som du är, inte för det du gör. Han sände sina änglar. Jag önskar David hade varit här och hade kunnat se att du var den här budbäraren, ängel, den dagen. Är det inte underbart att han kan använda vem som helst, till och med mig? Jag hoppas att min bön är den här förmiddagen att när ni har kommit hit, kanske var någon av er som hade tunga steg. När du går härifrån ska steget vara lättare. Varför hade jag prestationsångest? Därför att motivet var inte kärlek utan var fruktan att inte riktigt, allting inte riktigt räcker det till, ett krav. Ingenting är nog. Men då kom David och kramade av mig. Och det var som Gud som sa. Jag säger det en gång till. Gud, han älskar dig som du är. Inte för det du gör. Är det inte värt ett halleluja? Halleluja! Prisat vare Herrens namn. Men vi längtar naturligtvis. Vi längtar efter mer än vi längtar efter under och tecken. Är det någon mer än jag som längtar efter det? Guds kraft. Och vi längtar efter väckelse där människor får syndanöd och vänder om till Jesus. Det måste börja hos oss. Hos Veiko själv. Men vi längtar också efter Guds kärlek. Och det är ingen människa som ska skaka fram någonting som heter Guds kärlek. utan det är Guds verk från början till slut. Amen. Han säger Jesus i Johannes 15:5 att utan mig kan ni ingenting göra. Och sen ett löfte där han lämnar lärjungarna. Jag ska vara, jag är med er alla dagar in till tidigt slut, Matteus 28:20. Men om han nu sitter på Guds faders högra sida i himlen, hur kan han vara med oss? Jo, Johannes 14:15. Se, jag ska se en annan, jag ska se den annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Han ska vara här istället för Jesus och gör samma sak hos Jesus. Jesus, han gick omkring och gjorde undertecken, men han också älskade. Han älskade. Halleluja. Och han har gett det uppdraget till oss att vi ska älska. Han har gett oss den heliga ande. Han säger att ni ska göra likadana gärningar som jag gör. Och i 1 Korintierbrevet 12 står det om hur ska vi kunna göra. Han ger oss nåde, gåvor, ord av vishet, ord av kunskap, tro, gåvor bota sjuka, kraftgärningarnas gåva. Tänk på det, men det börjar hända. Kraftgärningarnas gåva. Profetians gåva. Ande urskiljningens gåva. Tungotalets gåva. Uttydningens gåva. Och kapitel 14 talar han om i Paulus att 1 Korinthierbrevet 12:14 hur vi ska bruka dem eller inte bruka dem. Och jag såg någonting. Vi har sett, jag har hört många sätt, jag har den gåvan. Jaha, och inget mer. Har du begränsat Gud till det? Okej. Okay. Tänk om du är den enda som har den gåvan och du är bortrest. Och så kommer en sjuk hit och vill bli helad. Tyvärr, han kommer tillbaka om 3 veckor. Kan vi inte be tungo så länge? Jag tänkte, det kan väl inte vara så. Jag tror det så här, för i 1 Korinthierbrevet 12:7 i Bibeln 2000 står det: hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den blir till nytta där det behövs, där behovet finns. Där vill anden framträda hos var och en av oss. Så att det inte bara är en gåva utan alla gåvor, men inte samtidigt. Du har inte, du äger inte gåvorna, men du har den heliga ande och han har alla gåvorna. Halleluja! Halleluja! Det blir större helt. Men det var det jag skulle säga. Jag skulle prata om kärlek. Mitt emellan de här 2 kapitlen står ett kapitel som handlar om kärlek. Tala om den atmosfären som jag mötte här i Pingstkyrkan. Och jag mötte den också i andra kyrkor. Jag mötte den när jag kom till Pingstkyrkan i Jönköping. Det var inte så här fysiskt kramar. Alla såg inte hej till mig. Men jag upplevde att jag var välkommen. När jag kom till Torpahemmet en gång i tiden. Så jag upplevde kärlek. Men jag var inte redo. Jag flydde. Och sen fick jag ta min resa. Och det tog 10 år, 20 år eller någonting till. Innan jag var år 2000 först mötte Gud mig med sin kärlek. Jesus Kristus flyttade in i mitt hjärta. 1 Korinthierbrevet 13 talar om kärlek. Och det är andens frukt. Det är Guds karaktärs egenskaper som skapar en oss till en, vi blir som en bägare där Gud vill sänka sin kraft. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Men om du inte har kärlek så har du inte tålamod heller. Och du kan inte vara vänlig, inte god. Det kommer ur den här frukten, kärlek. Och nu ska jag läsa om detta. ska läsa lite Bibel också. Kommer bli mycket. Halleluja. Första Korinthierbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Här talas det om att om du har, det finns ju, om du skulle ha alla nådegåvor i funktion, kanske inte samtidigt, men så har du inte kärlek, så är du ingenting. Eller om du gör massa goda gärningar men inte har kärlek, så har du ingenting. Om jag kommer med profetisk gåva till dig, Peter, du känner att jag älskar inte dig, tar du emot det? Nej. Om jag erbjuder frälsning, om nu inte är frälst, och jag erbjuder frälsning, och du känner att jag egentligen avskyr dig, tar du emot frälsningen? Nej. Och om jag gör någonting gott, och jag gör det för att jag måste göra, det syns på mig att jag, vadå? Varför gör han så? Han hatar ju oss. Det skapar ingen förtroende. Jag skulle påstå att kärleken är den atmosfären där nådegåvorna fungerar som bäst. Är det bara jag som tror det? Kan vi få ett amen på det? Halleluja! Kärleken är atmosfär där nådegåvorna fungerar som bäst. Där kommer det ske mest under och tecken. Jag minns när jag hade själv långt gånget hepatit C. Jag var gul i ansiktet, magen var svullen. Jag gick i ett tältmöte till församlingens äldste. De hade predikat om den blöda sjuka kvinnan. Och jag tänkte, om jag går fram, då går jag fram och rör vid Jesu mantel också i tro. Det fick mig i rörelse, men vad som överraskade mig var att församlings äldste grät när de bad för mig. De grät och jag tyckte det var pinsamt. Gamla gubbar står och gråter. Nu är jag en gammal gubbe som gråter själv. Halleluja. Kärleken kan göra mycket. Och i samma stund när jag upplevde det här, de omslöt mig med kärlek. Samma stund upplevde jag hur den kom en kraft från himlen. Gick genom varje cell i min kropp. Och jag kände att någonting hände. Jag visste att jag var helad. Jag gick till Ryhov och skulle ta prover. Då hittade jag inte virus när jag fick provsvaret. Ära till Gud. Finns det någon som talar swahili så är det buana asifiva. Men all ära till Gud. Det var kärleken. Guds kraft verkade i en atmosfär av kärlek. Jesus gjorde detta. När de spetiska kom till honom. De spetiska kom till honom och sa: om du vill så kan du göra mig ren. Det står att Jesus förbarmar sig över honom. Och sa: jag vill bli ren. Och genast blev mannen ren från spetälska. Varifrån kommer ordet förbarmande? Det kommer ur kärleken. Om du inte har kärlek så kan du inte förbarma dig. Samma sak var det med den blinde. De två blinda. Vad vill du att jag ska göra för er? Gör som vi kan säga. Stå igen att Jesus förbarmar sig. Alla tydliga ser man den i Johannes 11. När Jesus kom till Marta och Maria. Deras bror hade dött. Deras bror hade dött. Jag läser en bit här. Johannes 11:32. När Maria kom till platsen där Jesus var, fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakade sin ande. Han frågade: vad har ni lagt honom? Det svarade: Herre, kom och se. Nu ser vi. Jesus grät. Det sa de judarna: se hur han älskade honom. Sen, jag läser vidare. Men några av dem sa: det kunde han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippt grav med en sten för öppningen. Jesus sa: det ta bort stenen. Den döde syster Marta sa det till honom: Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Och nu säger Jesus något som man inte ska säga till en sörjande. Men Jesus, han talade sanning i kärlek. Han sa: har jag inte sagt till dig, om du tror ska du få se Guds ärlighet. Man tycker att man skulle inte säga till en sörjande människa så. Men han var full av nåd och sanning. Han ville att det ska hända någonting. Och sen ber han en stund. Och sen kallade han på Lazarus ut från graven. Och han gick med fötter och händer lindade och bindlar med ansiktet täckt. Och Jesus sa: gör honom fri och låt honom gå. Det började med att han älskade. Att han förbarmade sig. Han kände medlidande. Han grät. Det var där det började. Det rörde vid faders hjärta. När det rörde vid Jesu hjärta. När du ser nöd någonstans, så kommer det röra först vid ditt hjärta. Då kommer det också röra vid faders hjärta. Och det förlöser ett under. Kan jag påstå detta utan att ha varit med om det själv? Jag har varit med om det. Jag bett för människor utan att ha någon direkt upplevelse att jag känner medlidande. Ingenting har hänt. Nu lägger jag inte någon ord på dig att du måste älska varenda människa. Du ser. Vi klarar inte det som människor, men vi är många. Alla kan älska någon. När en kompis till mig fick beskedet att han hade en dödlig sjukdom. Första gången bad jag med honom i telefon. Sen går han till sjukhuset och får sin behandling. Är frisk ett tag. 2006 ringer han till mig. Veiko, den här skiten har kommit tillbaka. Då hände det någonting i mitt hjärta. Jag bodde i Västerås då. Och han bodde i Småland. Jag hade egentligen inte pengar ens att åka till Småland. Men det hände någonting. Jag började studera Bibeln. Om alla orden som handlar om helande. Inte för att jag ska få kunskap. Utan jag visste att nu är det bråttom. Jag måste dit. Kärleken. Det var inte så jag tyckte synd om honom. Utan jag älskade honom uppriktigt. Kärleken får oss i rörelse. Halleluja. Kärleken är inte passiv. Att säga bara att jag älskar dig och sen glömmer jag bara. Jag fick inte ro förrän jag åkte dit med de här bibelorden. Stannade en sväng i Sverigesamhällen i Nässjö och fick förbön att jag skulle ha. Och sen följde jag med. Det var en frimurare av alla som åkte med mig. Som sörde mig dit. Jag tänkte bara att det han hindrar detta. Men ingenting hindrar när Gud har bestämt göra någonting. Jag gav de här till den här mannen. Och den här mannen, jag såg hur tro föddes i hans ögon. När tron föddes till syndet på honom, då kom det helt plötsligt kunskapens ord: det du har i det vänstra benet, det kommer också försvinna. Då tittade de på varann, han och hans fru, och de började gråta. Han grät aldrig i vanliga fall. Men när hans fru sa detta är ett tecken, då började han gråta. Då kom ett ord till mig: det du skördar mest, det du sår med tårar får du skörda med jubel. Och sen bad jag en kort bön för honom. Åkte hem. På måndag går han till provdagning. Och från den dagen har hans prov, de här sjukdomsvärden i blodproven, hade sjunkit till den. Det fanns inga värden i hans kropp. Han var hemma hos oss förra sommaren. Då hade de gett honom palliativ vård redan. Han fick komma ut från det palliativa tillståndet och bli friskförklarad. Och han är än idag frisk och arbetar. Han är nästan 80 år. Arbetar med missbrukare. Och det var någonting som hände när jag drabbades av Guds kärlek. Det var där det började. Varför tar jag upp detta? Därför att Gud talade till mig. Gud är precis som fiskar. Fiskar simmar i vattnet. Och Guds element är kärlek. För han är kärlek själv. Och Johannes 3:16 står det: så mycket älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Detta är kärleksbevis, att han ger sin egen son för oss. Och det står att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Medan Veiko fortfarande knarkade och gjorde brott, Gud älskade mig fortfarande. Därför sände han så många jobbiga människor till mig för att de skulle leda mig in i rätt plats där jag kunde ta emot Jesus. Det är Guds kärlek att störa oss när vi syndar. Det är Guds kärlek att han gör det att det blir trångt när vi vill leva i synden. Halleluja. Och vad gjorde Jesus? Han gav sitt liv. Han tog på det din och min straff. Och förklarade när han sa det fullbordat. Du blev oskyldig förklarad den stunden. När det var mörkt, total mörker, där lade Gud alla våra synder på Jesus. Och han blev skild från Gud i vårt ställe. Och han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Därför att han inte ska behöva övergiva dig och mig. Det är Guds kärlek. Halleluja. Jesus säger till oss, Matteus 22: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela ditt hjärta. Matteus 22:37: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det första budet. Sedan kommer ett som liknade: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen. Vi ska älska Gud, men vi ska också älska människor som vi älskar oss själva. Är inte detta uppåt, inåt och utåt? Är inte detta era vision? Det tänkte jag inte på när jag fick den här predikan. Men Gud vet vad han gör. Han vill föra oss in i relation uppåt, inåt och utåt. Men det står Matteus 24. Vi lever i de tiderna som han talar om. Matteus 24:12. Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken kanna hos de flesta. Det kommer svåra tider. Det har redan börjat. Atmosfären hårdnar. gängkriminalitet, våldtäkter. Man läser att mamma blev åtalad för att ha mördat sitt barn. Och detta har skett en tid. Och vi vandrar i den här världen som där kärleken kan hos de flesta. Det finns en risk att vi blir smittade. Jag har talat till mig själv. Veiko, förlora inte den kärleken. Och håller du på att göra det så kryp tillbaka till Jesus. Jesus Kristus. Jag tror det är därför Jesus säger strax innan han lämnar sina lärjungar så säger han. Ingen, Johannes 15:13. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Offra någonting för din vän. Och han säger vers 12. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Jesus gav sitt liv för oss på korset. Du behöver inte dö på korset. Men du kan vara osjälvisk när du ser nöden. Paulus var osjälvisk. Men till det här kan räcka inte din och min egen kraft. Vi behöver den heliga ande för att kunna älska. Vi kan vara snälla, vi kan vara trevliga. Vi kan sköta oss bra en tid. I vår egen kraft, men det håller inte i längden. Har du märkt det? När man försöker, jag ska vara riktigt snäll, nu ska jag vara en god kristen, nu ska jag vara som de där. Var det väl, det funkar inte. Det kommer en dag när vi är trötta, när man står vid julgrytan eller något annat. Eller de sista veckorna i LP, eller sista veckorna som pastor. Man kan vara trött, man kan vara besviken på saker och ting. Man kan vara irriterad. Och är det någon som gör ett misstag, ett grov misstag eller liten, så kan den här kärleken kännas, vart tog den vägen? Och de kronorna som kommer ut från munnen kan man inte stoppa tillbaka. Det är för sent, sa prästen. Då behöver vi Guds kärlek, det som kommer från den heliga ande. Och det finns ett löfte i Romarbrevet 5:5. Det hoppet bedrar oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Halleluja! Det är när vi kommer riktigt nära Jesus så kommer han kunna gestalta sig i oss. Och då kan vi säga, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det är Guds kärlek som driver mig fram. Halleluja. Jag tror att du och jag. Och sen när vi hamnar i den här prestationsångest. Så släpper det också. För det står att den fullkomliga kärleken driver bort rädslan. Du kommer få en helig mod. Och det för dig fram. Det är Guds kärlek. Och jag kan uppleva att vi lever inte här i världen. Vi är i världen, men vi inte lever av den. Vi lever inte av världen, men vi lever i världen. Och vi kan bli smittade. Är det någon annan som upplever att man kan känna sig att jag behöver mer Guds kärlek? Jag, amen. Då är det uppåt. Uppåt, då är det uppåt. Lyft blicken. Och då kommer du få ta emot inåt. Och när du har fått tillräckligt mycket inåt, då kan du återigen börja strömma, halleluja, utåt. I Uppenbarelseboken 2. Nu håller jag på att landa snart. Uppenbarelseboken 2 står det. Till församlingen i Efesus. Jag känner dina gärningar. ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull, utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar ditt ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du. Du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Nu säger jag till oss alla, du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna. Det var mycket aktiviteter. De tålde inte onda människor, fast vi ska älska våra fiender, står det i Bibeln. Ren lära, ande urskiljning, och de var mycket uthålliga och uthärdade mycket. Säkert mycket motstånd, och där kan hjärtat förhärdas. Vi kommer möta mycket motstånd, och då måste vi framförallt ska mod bevara ditt hjärta. Till därifrån utgå livet. De hade tappat något, den första kärleken. När jag mötte Maria första gången, min fru som inte var min fru, jag började bli förälskad i henne. Jag kunde inte vara tyst om henne. Jag försökte. För jag tänkte att frälsningssamman kanske tänker att du får inte sådär. För det fanns en gång i tiden att om du gifter dig med icke-officer som blir du av med dina grav. De här. Så jag tänkte att jag måste vara tyst om det inte skulle hålla. Men överallt så kommer jag prata. Maria, kom det ut av Maria. Så var det också. Det är så när vi möter blir förälskade. Och så var det när jag blev förälskad i Jesus. Det kom Jesus överallt där det inte skulle komma. Det sårade människor, men det lyfte också upp. Halleluja, första gärningen talar om Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Herre vill inte att församlingen ska förlora sitt ljus. Vet du vad han vill? Han vill föra oss till en ny omvändelse. Där vi får ta emot Guds kärlek. Där vi lyfter blicken uppåt. Där vi får ta emot inåt. Och när vi går ifrån våra möten, då har vi slipat vår affärsvärld. Då går vi ut och då kommer en atmosfär runt omkring oss. Som är kärlek. Människor känner det. Och det drar människor till sig. Längtar du efter den här atmosfären? Amen. Där kommer nådegåvorna fungera bäst. Det finns ett löfte. Det säger Jesus i Johannes 3:7-37. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Det är inåt. Och sen står det. Den som tog på mig, ur hans innersta ska levande vatten flytta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden. Här har vi hela det. Vi kommer till honom uppåt. Vi får ta emot. Inåt vi får dricka av Guds kärlek. Och sen kommer vi också låta den kärleken strömma ut till andra människor. Och när de kommer in i den atmosfär där du vandrar i kärlek, då kommer du också kunna betjäna dem i nådegåvorna. Men tänk om det är bara du som gör det. Men tänk om hela församlingen hamnar i det här tillstånd. Vad kan inte Gud göra? Om hela församlingen. Nu kommer sista bibeln och jag lovar. Halleluja. Jag lovar. Om hela församlingen hamnar i det här tillståndet. Det här är inget som jag har studerat, utan Gud kan mig detta. Detta ska du predika. Och jag kan inte säga att nu kan du med fel predika. Vem är jag som ska tillrättavisa Gud? I Efesierbrevet 3 ber Paulus till församlingen i Efesus. 3 och vers 16. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärta. Och att ni ska bli rotade och grundade i. Amen. Kärleken. Halleluja. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi. Amen. Kristi kärlek. Så långt bort, som går långt bortom all kunskap, så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet, han som är kärlek. Då är hela församlingen helt uppfylld av Guds kärlek. Halleluja. Vill vi ha det så här? Jag vill ha det så här. Jag vill inte börja med mig. Och sen står ett löfte. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber eller tänker. Mina tankar är högre än dina tankar, säger Herren. Eller oss genom en kraft som verkar i oss. Som han säger Herren i församling och i Kristus Jesus genom alla generationer i evighetens evighet. Amen. Där slutar jag. Jag ber Herre att det här ordet ska ha landat i gott hjärta. Uppriktigt hjärta, så att det bär frukt, att kärleken får bära rik frukt mitt ibland oss. Jag ber att vi ska få uppleva en kärlek som överskyller många synder, en kärlek som kan gå en mil extra, en kärlek som kan förlåta, den kärlek som uppför sig inte illa, en kärlek som inte har glädje i orättfärdighet utan har glädje i sanningen. En kärlek som kan flytta berg i Jesu namn. Jag bara ber om detta, Herre. Låt oss den här framtiden, närmaste framtiden, låt det bli en tid där vi kan bli tankade av din kärlek som vi kan ge vidare till människor i samhället. Och de kan känna sig älskade av dig och oss. I Jesu namn. Amen. Ja, du får det. Amen.
Veckan som kommer, julhelgen, allt julfirande. Men först tänker jag vi kan väl välsigna Frälsningsarmén. Ni kan ställa er upp här, ställa här. Så kan vi, om man vill komma fram och komma och be för dem. Vi får man kan stå där. Om de vill komma fram får man lägga händerna på dem. Så kan vi välsigna dem i deras tjänst de står i. Våra bröder och systrar. Våra gemensamma satsningar tillsammans. Men låt oss få göra det. Ja, tack er för Frälsningsarmén. Tack Veik och Maria. Och tack om de får betyda för den gruppen de möter, både här i Falun och Borlänge, Herre. Vi ber till dem kraft och styrka att kunna stå stadigt och följa dig. Följa din röst, vad du leder dem, Herre. Tack för deras gåvor. Vi ber att komma ännu mer i funktion, Herre. Och ge dem frimodighet att tala ut ditt ord där det behövs, Herre. Tack för det, Herre Jesus. Vi ser fram emot samarbete fortsatt. Och så lägger vi den här veckan i dina händer. Du ser bönämnen som kommit in. Och vi lägger dem i dina händer och ber för alla som är här. Och julefirandet på olika sätt vi kan vara här. Du ser det både glädje, det kan vara sorg, det kan vara oroligt också. Men vi lägger det i dina händer här. Ber att det ska vara ett firande där vi får, också du får vara i centrum här. Hjälp oss att lägga det här. Var med alla som är här under veckan som kommer här. Jag lägger dem i dina händer. I Jesu namn. Amen.